Välkommen till Skånes taltidning nummer 24 2016, utgivningsdag fredag den 17 juni. Solen den gick upp 4.22 i morse och går ner igen klockan 21.54. Och så mycket ljusare blir det inte innan det vänder. I studion idag Mats Sundling och Gunilla Kracht och tekniker är Martin Holmström. Och nästa vecka är det som bekant midsommarhelg, vilket betyder att vi gör tidningen en dag tidigare än normalt. Så meddelanden måste vara oss tillhanda senast måndag eftermiddag. Och det här är innehållet.
Per Jonsson tog Sveriges första guld i EM i parafriidrott och brodern Tobias tog samtidigt silvret.
Och i ett annat aktuellt EM heter en av huvudaktörerna Zlatan. Och så här ser han ut.
Blind badmössa hjälper simmare i bassängen.
Tillgänglighet för alla är målet för de nya skånska biljettautomaterna.
Ingen färdtjänst i Göteborg efter 21 och om man saknar app till smartphone.
Och Norrländsk taltidning och Skånsk bibliotekarie nominerade till Emmy-priset.
Taket för lönebidrag bör höjas efter att ha stått still i 9 år, tycker Arbetsförmedlingen.
Skånsk och synskadad massör prisad.
Öppnat och stängt med utegym, strandcafé och rackartyg.
Mord, kvinnlig vänskap och kärlek till en katt handlar om i månadens talbokstips som kommer från Malmö stadsbibliotek.
Evenemangstips med skateboard och bondbröllop.
Och kalendern med Brexit och Barbarossa.
Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden, referat samt ändringar i kollektivtrafiken. Och idag är anslagstavlan gemensam för hela Skåne. Och allra sist, redaktionsrutan.
Per Jonsson tog guldet och brodern Tobias Jonsson silvret i längdhopp i parafriidrotts-EM. I onsdags avgjordes finalen i synsvagklassen T12, där alltså blev dubbelt svenskt och dubbelt Jonsson i topp. Per Jonsson vann med ett hopp på 6,95, vilket var 26 cm längre än Tobias och nästan 4 decimeter före trean från Vitryssland. Och därmed visade Per att inte bara gammal är äldst utan också att han fortfarande är Sveriges bästa synskadade friidrottare. Guldet var det första för Sverige i friidrott-EM i italienska Grosseto. Och medaljerna var de första för de 4 synskadade svenskarna som deltar. Innan dess hade Per och Tobias hunnit bli utslagna i semifinalen på 100 meter. Och Tobias och Victoria Karlsson på 200 meter. Den synsvaga kastaren Joel Jansson är relativt ny i de stora sammanhangen. Han slutade 9 i spjutkastningens F13-klass med längden 44,62. När vi läser in detta har han diskustävlingen kvar. Och för Victoria Karlsson återstår hennes längdhopp. I andra klasser i EM tog Jeffrey Ige Sveriges första medalj genom att komma 3 i kulstötning. Stöten mätte 15,01. Rullstolsåkaren Gunilla Wallengren tog silver på 5000 meter efter att ha varit nära att krascha. Hon tog sedan ett nytt silver i måndags på 400 meter samtidigt som Viktor Svenesson tog silver i kulstötningens F38-klass.
Fotbolls-EM är som väl ingen missat i full gång och i centrum för det svenska landslaget är som vanligt Zlatan Ibrahimovic. Sveriges mesta målgörare och av de flesta ansedd som bästa spelare någonsin. Det här blir hans fjärde och förmodligen sista EM, så vi passar på att försöka beskriva hur han ser ut. Zlatan är till att börja med större än bolltrollare brukar vara. 1,95 lång med mycket muskler. Vilket inte hindrat honom från att röra sig snabbt och lätt på plan. Näsan är krökt och, ska vi säga, en framträdande del av profilen. Kindbenen är markerade och de breda käkbenen går ner till en ganska smal haka som slutar med ett litet kort skägg. Med en matchande mustasch. Ögonen är bruna liksom håret som utsläppt går ner till axlarna. Men för det mesta är håret bakåtstruket och samlat i en knut på bakhuvudet som de gamla samurajerna. Ansiktet är uttrycksfullt från uttråkat på till exempel presskonferenser till pojkaktigt leende. Kan det gå fort? Eller så kan han se både hård och dryg ut eller djupt koncentrerad när han inte spricker upp i ett jätteleende som ser ut att gå från öra till öra. Och hållningen och kroppsspråket vittnar om att det här är en man som är van vid att ta plats både på plan och utanför. Överkroppen har numera gått om tatueringar, varav bara en del sticker ut ur de korta fotbollströjärmarna. Två av de större på ryggen, en fisk och en fågelfjäder, återkommer på etiketten till en av produkterna varumärket Zlatan numera säljer. Nästa chans att se spelaren Zlatan i aktion, vilket förstås är det bästa, kommer idag, fredag klockan 15. Då möter Sverige Italien.
Teknikföretaget Samsung har utvecklat en badmössa för blinda som ska göra det möjligt att orientera sig bättre i bassängen. Blind Cap heter den, vilket på svenska väl blir blindbadmössa. Mössan har ett inbyggt vibrationssystem och är synkad via Bluetooth med en smartphone eller smart klocka. Och denna skickar signaler när det är dags att vända. Då vibrerar mössan och man kan vända utan att köra huvudet i kaklet. En av de stora utmaningarna i tävlingssammanhang. Idag har simmarna en så kallad tapper, alltså en person som duttar dem i huvudet med en stång när det är dags för vändning. I en reklamfilm från Samsung står istället en tränare vid samma bassängkant och trycker på klockan som då skickar en signal till mössan. Vilket ju inte verkar vara någon större skillnad mot dagens analoga system. Men om inte annat lär väl önskemål snabbt komma på en variant som inte behöver någon seendes knapptryckningar utan fungerar mer automatiskt.
Planeringen inför Skånetrafikens nya biljettautomater pågår för fullt och en rad företag hoppas på att just deras idéer ska ligga till grund för de nya maskinerna. Malmöföretaget Block Zero har passerat det första nålsögat inför upphandlingen och tänker sig en maskin tillgänglig för alla. Jonas Knutsson, chef för Block Zero, berättar om Harriet, som apparaten kallas.
Ja, detta är Harriet. Det är en kartongmodell av ungefär hur hon skulle se ut. Inte helt skalnedlig, men...
Om du skulle beskriva, hur ser automaten, hur ser Harriet ut?
Det är en väldigt intressant uppgift för att... Vi har använt den här för att testa på resenär hur de uppfattar hur hon ser ut. Och vi har fått väldigt olika svar, så att... Om jag beskriver henne här nu så kanske det inte blir helt rätt. Men vi tänker oss Harriet som är ganska öppen, framåtlutad och framåtvinklad maskin. Hon står på två ben och där har vi då tänkt att man ska kunna komma in med rullstol eller rullator så att man faktiskt kan sitta rakt fram och använda maskinen. Det här är en höjd som vi har och vi tänker oss flera olika höjder och vinklar så att det passar folk som har olika längd. Folk som sitter i en rullstol eller folk som är väldigt långa eller bara folk som är väldigt korta eller barn till exempel har vi märkt att det här fungerar bra på.
Och till skillnad från de nuvarande automaterna som antingen är små skåp eller väldigt stora, lång människohöjd och meter breda, så är det här en skärm ungefär i brösthöjd, magbrösthöjd på mig i alla fall. Och så är det ett vinklat skydd ovanpå som ska göra att det inte blir reflexer i skärmen. Och den är ju mycket mindre och betydligt elegantare. Men fyller den alla funktionerna?
Vi hoppas ju det. Men vi är ju i ett bekvämt läge i processen där vi faktiskt kan ta oss vissa friheter för att utforska hur det här skulle kunna se ut. När man går vidare med detta så måste man ju såklart titta på hur väl står den här emot det våldet som vissa maskiner utsätts för? Hur stort utrymme behövs det för mekaniken inuti detta? Det här ska ju till exempel ha en kortläsare i sig och det krävs ju viss säkerhet för det. Och också titta mer då på hur funkar det här med reflektioner och var den kommer att stå någonstans i förhållande till sol, i förhållande till vind och regn. Det finns väldigt många sådana saker att titta på. Hur kan vi få den här att bli personlig, ha lite personlig attityd och också hur det här är något som ska kunna funka för alla typer av behov.
Ja, det är många olika krav, inte minst funktionaliteten. Men det är också en fråga om attityd, alltså vad biljettautomaten, maskinen, signalerar till användaren. Rasmus Hedin är en av företagets fem utvecklare.
En del av den här attityden och den här personligheten och vänligheten också som vi har funderat på då är att maskinerna skulle kunna både på något sätt ha en kommunikation med varandra i, även om alltihopa sker i datorvärlden, men att en maskin skulle kunna ha en pil till nästa maskin om det är så att man behöver hjälp av den maskinen istället. Eller att en maskin kan vakna upp när man närmar sig den och att den känner av när folk är i närheten. Märker om det är väldigt stimmigt på stationen och att de då spelar lugn musik. Om du tror att det är en bra idé att öka ljudvolymen. Men att de har möjligheter att läsa av omgivningen och interagera med omgivningen mer än bara det konkreta biljettköpet också. Det tror vi är en del i någonting som gör att de känns mer hjälpsamma och mer lätta att uppfatta som någonting positivt och en positiv del av stationen. Det kanske också finns möjligheter att man sätter in hörlurar om man pratar med maskinen till exempel. Det är en annan typ av design som mer hör till nästa steg av den här processen.
Men om jag ska sammanfatta det här ur sin skadesynpunkt så här långt så ser jag ju då att ni har funderat på detta med om man har ett visst seende, hur det är med reflexer och kontraster. Ni har lagt in punktskrift i knappar och i övrigt så väntar ni på mera input från den här målgruppen framåt i processen. Är det korrekt uppfattat?
Det är korrekt uppfattat. Jag skulle säga nästa framåt i processen är ju i nästa steg så att säga. Det här steget avslutas ju här strax efter midsommar. Och sen kommer det väl ett steg då till när Skånetrafiken har tagit in inputen från de olika förslagen och såklart deras egna krav och alla andra lagar och sånt. Att de då sätter ihop en upphandlingsuppdrag och där kommer det ju tittas på. Men det jag också vill väl poängtera är våran angreppssättet med universell design. Vi vill inte se den interaktionen, till exempel röststyrning, som någonting som man lägger på i efterhand för en specifik målgrupp för att lösa deras problem.
För även en seende person kan ha behov av en maskin med talsyntes.
För ibland kanske vi har två kassar i händerna och vi kommer fram till maskinen, springer fram till den och då är det jättebra att kunna prata med den till exempel.
I Block Zeros koncept ingår också flyttbara biljettautomater som kan användas till exempel vid stora arenaevenemang då många ska åka kollektivt samtidigt. Och så små surfplatteliknande maskiner som kan finnas till exempel på kaféer. Samtidigt så använder ju många sin egen surfplatta eller smarta mobiltelefon vid biljettköp.
Vi tittar ju lite på, för det är någonting när vi designar nya maskiner som vi måste förhålla oss till. Att, alltså den absolut största majoriteten kommer i framtiden att betala sina biljetter med sin mobiltelefon. Det är vad Skånetrafiken siktar på. Det är någonting vi måste förhålla oss till med maskinerna. Och vi vill titta på hur kan vi göra maskinerna att de inte bara är ett gammaldags alternativ till telefonen. Utan att de också tillför ett värde på något sätt. Att de kan komplettera den mobila upplevelsen snarare än att bara vara ett lite sämre alternativ.
Men då inställer sig ju frågan, är det så att ni gör ett snyggt och praktiskt alternativ men egentligen så är vi på väg helt bort från de här maskinerna?
Nej, vi kommer inte vara på väg helt bort från maskinerna. För Skånetrafiken har ju som uppdrag att serva alla. Det finns mängder med anledningar till varför man inte skulle använda sin telefon. Det kan ju vara slut på batteri eller det kan var att man inte har någon telefon, att man inte har tillgång till en uppkoppling eller att man är turist. Så att det måste alltid finnas en möjlighet att köpa en biljett på en station och att komma vidare.
Så här långt i processen så finns inte brukargrupper med i särskilt hög utsträckning när det gäller arbetet med att ta fram maskinerna. Och ni har tanken kring den, alltså det interaktiva, att det ska funka för alla. Men samtidigt så behöver ju alla olika gruppers intressen tas tillvara för att det ska bli ett bra resultat.
Jag kan inte svara för Skånetrafiken. Vi som ett av företagen som jobbar med detta, vi ger input till Skånetrafiken. Och vi är bara en pusselbit i det. Andra pusselbitar är de andra företagens idéer och så krav från politiker till exempel. Och också input som de tar in från olika brukarföreningar.
Tror du att de synskadade kommer att bli nöjda om det är ni som tar fram alltihopa?
Det hoppas jag verkligen.
Avslutade Jonas Knutsson, chef för Malmöföretaget Block Zero, som just nu arbetar vidare med biljettautomaten Harriet. Skånetrafiken ska gå igenom deras och andra idégivares förslag 27 juni och kommer därefter att utlysa den egentliga upphandlingsrundan. Slutresultatet kan bli en blandning av flera företags idéer. Skånetrafiken har även tagit del av synskadades kommentarer om automaterna och lovat att fortsätta med dessa kontakter. På vår hemsida finns en länk till ett tidigare inslag om tillgängligheten från nummer 18 i år. Reporter var Dodo Parkas.
I Göteborg går det inte längre att ringa och boka färdtjänst mellan 9 på kvällen och 7 på morgonen. Istället hänvisas resenärerna till en app. Den kräver en smartphone och appen används idag av var 20:e av de 19 000 färdtjänstresenärerna. Många av våra medlemmar klarar inte av att använda appen. Det säger Kjell Emanuelsson på Synskadades Riksförbund till P4 Göteborg. Vi vill ha samma frihet som andra att hälsa på vänner och då kanske man inte riktigt vet när man vill åka hem. Det är det oberoende levnadssättet vi eftersträvar, säger han. Nattbokningen på telefon drogs in efter att färdtjänstupphandlingen blev dubbelt så dyr, samtidigt som årets budget skars ner. Färdtjänstchefen Emma Kvarfort säger till radiokanalen att servicenivån ändå ska bli god och att resor nattetid är en begränsad del av verksamheten. Samt att det kräver lite planering kring när man vill åka hem. Hon säger också att det aldrig kommer att vara så att alla kan använda färdtjänstens hjälpmedel. Det är till för dem som vill leva ett självständigt liv och inte har problem med att hantera den här typen av bokningar. Det säger färdtjänstchefen Emma Kvarfort till P4 Göteborg.
Spotlight, eller taltidningen Västernorrland som den hette förr, är nominerad till årets Emmy-pris. Sundsvallsbaserade Spotlight är en länstaltidning, ungefär som Skånes taltidning. Bland de nominerade hittar vi också en skåning, nämligen bibliotekarien Claes Dahlqvist som jobbar på högskolan i Kristianstad. Emmy-priset delas ut av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, till någon eller något som gör samhället bättre för personer med läsnedsättning. Priset har fått sitt namn efter läraren och folkbildaren Amy Segerstedt. 1892 grundade hon Föreningen för blindskrift som kopierade aktuell litteratur till punktskrift. Samma år öppnades ett litet lånebibliotek som senare blev talboks- och punktskriftsbiblioteket, som numera heter MTM. Emmy-priset delas ut på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september.
67 000 personer med funktionsnedsättning är idag öppet arbetslösa eller i olika åtgärder. Och för dem är det möjligt att få jobb med lönebidrag som arbetsgivaren får för att väga upp den nedsatta arbetsförmågan. Men taket för den bidragsgrundande lönekostnaden har legat still i över 9 år. Och någon höjning från dagens 16 700 kronor verkar inte vara aktuell. Fast med den summan får arbetsgivarna inte längre tillräcklig ersättning. Det säger Kenneth Isaksson som är verksamhetscontroller på Arbetsförmedlingen. Där vill man att taket höjs eftersom det har blivit svårare att få ut folk i jobb.
Ja, hade den bidragsgrundande lönekostnadstaket varit högre så hade det underlättat. Idag så kompenseras knappt 3% av arbetsgivaren fullt ut för den nedsatta arbetsförmågan. Det finns idag knappt något kollektivavtal som ligger på 16 700 kronor eller därunder.
Hur hög borde nivån vara?
Myndigheten har i de senaste årens budgetunderlag som skickas in till regeringen och statsmakten föreslagit en höjning av den här bidragsgrundande lönekostnadstaket. Och den senaste budgetunderlaget där föreslår myndigheten en höjning till 22 000 kronor. Hittills har vi inte haft någon framgång i detta i alla fall.
Skånes taltidning har vänt sig till ansvarig minister, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, för att fråga hur hon ser på att nivån har legat stilla. Hon hänvisade till satsningar i budgetpropositionen i år för att fler med funktionshinder ska komma i jobb. Vad är det för satsningar?
Det är framförallt det vi märker av inom myndigheten är ju satsningar på Samhall. Där det ges möjlighet att få en utvecklingsanställning. Det är främst det vi känner av.
Ylva Johansson svarade att A-kassan har höjts, så att satsningar på Samhall har gjorts så att ungdomsgarantin ska gälla unga med funktionshinder. Kompenserar detta för att lönekostnadstaket inte har höjts, tycker du?
Nej, det gör det inte. Det är nästan 67 000 personer fortfarande som är öppet arbetslösa som skulle kunna få ett arbete med någon form av lönestöd.
Skånes taltidning frågade också när vi kunde se en höjning på nivån, och på det så svarar inte den ansvariga ministern Ylva Johansson.
Nej, det kan vi bara beklaga som myndighet, och vi ger ju aldrig upp, utan vi kommer att fortsätta och försöka påverka statsmakten att det är nödvändigt att höja den bidragsgrundande lönekostnadstaket. För det har som sagt varit legat stilla sedan 1 januari 2007.
Det sa Kenneth Isaksson som är verksamhetscontroller på Arbetsförmedlingen. Och reporter var Åsa Olsson.
Över 25 000 massagebehandlingar har han gett, Knut Torstensson i Färlöv utanför Kristianstad. Men det är något annat än antalet behandlingar som gjort att han utsätts till årets medlem av sitt yrkesförbund, Kroppsterapeuternas yrkesförbund, där han suttit i styrelsen. Vi ringde upp Knut och frågade vad det egentligen är han åstadkommit.
Ja, det kan man ju undra vad det är. Nej, tittar man på deras motivering så är det att med små medel så kan man åstadkomma stora saker om man jobbar målmedvetet under en längre tid.
Och det låter ju lite kryptiskt. Vad är det för små medel och vad är det för mål?
Det är liksom att man har sina åsikter, att man liksom vill ha en viss struktur och en viss etik i hur vi jobbar och hur man gör saker och ting. Och jag har varit igen, sa han, men som icke-seende där, ju ibland seende, och då blev jag att jag har i regel en annan tankegång.
Vad är det som skiljer sig mellan ert sätt att se på frågorna? För det är massör du är.
Jag är massör, ja.
Och vad skiljer sig i synsätt på att massera om man är synskadad eller om man är seende? För det måste ju vara samma massage.
Massagen är likadan, ja, den utförs på samma sätt, men sen är det ju så att oavsett vilken individ vi är så tolkar vi teorin och skolans utbildning på ett sätt ju, och sen förvandlar vi den och förvaltar den kompetensen på ett sätt när vi börjar jobba sen ju. Och det som skiljer oss mest som seende eller icke-seende är däremellan, det är ju det att jag kan inte se dig när du kommer, hur du rör dig eller hur du står eller... Utan jag måste liksom hämta den informationen på ett annat sätt ju. Och det bästa verktyget jag har, det är ju att lyssna på dig. Ställa frågor. Men ser man dig, så ser man, ja. Han står lite åt höger, ja. Då har man en bild klar för sig när du säger att jag har ont i ryggen. Den bilden har inte jag, utan då måste jag börja gå lite längre tillbaka och börja fråga dig lite mer. Och då blir det ju det att jag gör en annan behandling. För jag kommer ju fram till en annan tanke på var problemet kan sitta.
Men använder du inte händerna för att känna efter om jag står snett till exempel?
Jo, men jag brukar fråga först. För när personen har berättat sitt, sen går jag in och gör en rörelsekontroll och lite sånt. Och då kan jag stämma av och säga, ja, han sa så här. Då ska det vara problem där. Ja, det är det. Det stämmer. Då kollar man vidare. Och sen kan det vara ibland att ja, men det är inte där problemet sitter. Den har ont. Det sitter någon annanstans. Ju. Så får man felsöka, som jag kallar det för att hitta var orsaken sitter. Jag vill inte symptombehandla. Jag vill orsaksbehandla.
Är det så att du har lärt dina seende kollegor någonting också då?
Ja. Det blir det att man tänker liksom i en annan bana. Man tänker ett steg längre.
Knut är ett strålande exempel på hur en engagerad människa kan åstadkomma utveckling och tillväxt i en organisation Utan stora gester har han på ett utomordentligt sätt skapat förutsättningar för styrelse och ledning att fungera på bästa sätt. Det handlar ju om ditt arbete i styrelsen, inte om dina massagekunskaper.
Nej, men det är de kunskaperna jag ska ha i styrelsen. För jag jobbar i styrelsen, sitter jag som massör.
Och då har du fört in lyssnandet där också?
Just det.
Tidigare i år hade Knut Torstensson efter 21 år i massöryrket gett 25 000 massagebehandlingar. Är det då fortfarande kul att jobba?
Alltså, jag går med glädje till jobbet varje dag. Jag kan vakna, känna mig skittrött. Och liksom, nej, idag skulle jag vilja sova lite till. Och så funderar man, vad ska jag till det företaget idag? Och sen så hoppar man ur sängen. För då vet jag att jag går dit. För det är folk som står och väntar på mig att jag ska komma. Och liksom gå till jobbet och veta att man är efterlängtad. Hur många i dagens samhälle gör det?
Avslutade massören Knut Torstensson som arbetar inom företagshälsovård i norra Skåne. Han är aktiv i Kroppsterapeuternas riksförbunds etiska råd och har tidigare suttit i förbundsstyrelsen. Reporter var Dodo Parikas.
Öppnat och stängt. I Trelleborg har tygaffären Rackartyg öppnat på Östergatan 3. Butikens öppettider är tisdag och onsdag mellan 11 och 18 och lördag 10 till 14.
I Ystad stänger den 23 juni frisören Göran Bergman sin salong på Lilla Östergatan 20.
I Sjöbo ska den ekologiska barnklädesaffären Medveten Mini på Västergatan 15 stänga i mitten av juni, är det sagt. Detta eftersom ägaren flyttar. Men försäljningen via internet ska fortsätta som vanligt.
Malmö Opera har invigt en 1700 kvadratmeter stor orkestersal i en ny byggnad. Där blir det kammarmusikkonserter förutom repetitions- och inspelningslokal för operaorkestern.
Malmö har fått 3 nya utegym där vem som helst kan träna gratis dygnet runt. Ett har öppnat i Lindängsparken, ett annat i Hylje och ett tredje i Blekeparken i Oxie.
I Malmö har ett designkonstverk av den kända keramikern och designern Signe Persson Melin invigts på Davidshallstorg i kort ändan mot gamla polishuset. Det är en högväckad kruka med överskjutande kant upp till. I krukan finns ett pilträd och prydnadsväxter.
Imorgon lördag den 18 juni invigs den nationella cykelleden mellan Simrishamn och Växjö. Det är en 26 mil lång och nästan bilfri väg.
Vid Löderup strandbad har det kombinerade kaféet och livsmedelsbutiken öppnat för sommaren, vilket betyder augusti ut.
I Kristianstad har asiatiska bufférestaurangen Kai och Mui öppnat i Galleria Boulevard. Sen några år tillbaka finns en likadan i Familja köpcentrum i Hyllinge.
I Södra hamnen i Brantevik har krogen Branterögen öppnat för säsongen.
Förutom en bok om kärleken till en katt i Lund så utspelar sig historierna i juni månads talbokstips i det kontinentala Europa. En mordhistoria i katedralernas katedral, Notre Dame i Paris, i Berlin och judutrotningens Babi Yar utanför Kiev under andra världskriget. Boktipsen från Maria Sandelin och Susanne Mortensen på Malmö stadsbibliotek berör också kvinnlig vänskap i Neapeltrakten och en avbruten bröllopsresa som utgår från Budapest. Men allra först letar vår reporter Dodo Parikas efter den typiska biblioteksdoften.
Jag tänkte på en sak när jag var på väg in. De höll på och klippte gräset och det luktade, doftade helt fantastiskt. Och så kom jag in i biblioteket och det är en doft som är borta som fanns när jag var barn på biblioteken. Förstår ni vad jag är ute efter?
Nej, det förstår jag faktiskt inte.
Ja, du, Susanne, ser lika frågande ut. Det var doften av de gamla biblioteksbanden. De hade en väldigt speciell doft, alltså väldigt behaglig med sånt här lite knottrigt skyddsband och där omslagsbilden är klistrad utanpå. Alltså. Och de doftade någonting som inte finns kvar. Vem vill börja? Maria?
Ja, jag kan börja med en bok som heter Gubbe och katt av Nils Uddenberg. Som kom för några år sedan. Filmer och romaner som betecknas som feel good liknar ofta vackra sagor med lyckliga slut. Men vad är bättre än detta? Jo, förstås en alldeles sann berättelse i verkligheten som får en att må bra. En sån är Nils Uddenbergs Gubbe och katt. Författaren, numera pensionär, är psykiater och författare till flera böcker, bland andra Augustprisvinnaren i fackklassen 2003, Idéer om livet. Nils Uddenberg och hans hustru bor i ett gathus i centrala Lund med tillhörande trädgård och trädgårdsförråd. De hade aldrig i sina vuxna liv haft husdjur och tyckte inte heller på äldre dagar att deras livsstil med mycket resor gick ihop med ett djurs behov. Men allt blir inte som man tänkt sig. Plötsligt en dag sitter en katt på porten när Nils Uddenberg drar upp rullgardinen i sovrummet. Katten återkommer de närmaste dagarna och det äkta paret förstår att den ofta sover i deras trädgårdsförråd bland trädgårdsredskap och trädgårdshandskar. När katten inte verkar vilja ge sig av hör Uddenberg av sig till polisen. Men att lämna katten ifrån sig för att denna antingen ska bli avlivad eller försöksdjur känns inte längre som ett alternativ. De börjar ge den mat och den får komma in i huset men måste gå ut på natten. Det dröjer dock inte länge förrän katten sover i paret Uddenbergs sängar. De börjar fästa sig vid det lilla djuret och allt eftersom blir de kattägare med allt vad det innebär av veterinärbesök, kattlucka, musjakter och ansvar. Boken har undertiteln En kärlekshistoria och det är verkligen en ömsint berättelse om en förälskelse på äldre dagar. Kissen, som blir kattens namn, är en glad överraskning som förändrar det gamla parets vardag. Dramatik kan vara just så lite och så mycket, en katt i ett trädgårdsförråd.
Detta med att Uddenberg är psykiater, märks det på något sätt i texten?
Ja, det märks. Han funderar över kattens själsliv helt enkelt, eller katters själsliv. Hur tänker de? Bryr de sig lika mycket om oss som vi bryr oss om dem, till exempel? Och kan en katt bli förolämpad? Kan en katt förstå en ursäkt, till exempel när ägaren trampar på svansen och sen ber om ursäkt, förstår katten det? Sådana saker funderar han på utan att ge några svar egentligen. Det här är en väldigt sympatisk och personlig berättelse. Men där finns också lite utblickar i form av katten i kulturhistorien, katten i litteraturhistorien. Det finns många författare som har skrivit om katter, varit kattälskare. T.S. Eliot, Doris Lessing, Hemingway.
Susanne, har du också något djur eller är vi helt i människovärlden?
Nej, det här är spänning. Ruggigt spännande. Mitt första bokval är kriminalromanen Madonnan i Notre Dame av den franske författaren Alexis Ragougneau. Handlingen utspelas under några heta sensommardagar i Paris. I Notre Dame är det fullt av kyrkobesökare och turister från alla världens hörn. Tumult uppstår när en man plötsligt går till attack mot en ung kvinna. Personalen ingriper snabbt och bråket avstörs. Kort efteråt hittas den unga kvinnan mördad på en kyrkbänk. Polis larmas, katedralen spärras av för besökare och brottsutredningen tar sin början. Åklagaren betraktar fallet som enkelt. Spåren pekar tydligt mot bråkstaken som pressas hårt i flera polisförhör. En av prästerna i församlingen är inte alls lika övertygad om den misstänkte skuld. Den utpekade mannen har psykiska problem, men det gör honom inte till en mördare. Prästen startar i hemlighet en egen utredning av mordet, helt ovetande om att han därmed sätter sitt eget liv på spel. Mer än så är inte värt att avslöja om handlingen. Det skulle förstöra nöjet för den som blir nyfiken på boken. Det ges ut väldigt många deckare i vårt land. Den här sticker ut i mängden eftersom den är spännande, rappt skriven och har en intressant miljö. Madonnan i Notre Dame är författarens första roman. Han har tidigare skrivit teaterpjäser.
Hur stor roll spelar Notre Dame i boken?
mycket stor roll, och det är en av anledningarna till att boken blir intressant. Och författaren har mycket goda kunskaper om katedralen, för han har nämligen arbetat där. Så man får lite inblickar bakom kulisserna som man inte ser som turist när man går omkring i kyrkan.
Maria, och vad jag fattar, är det här sånt som du har bloggat om och publicerat också på annat håll?
Ja, just det. Jag har en privat blogg där jag skriver om böcker ibland. Så den här jag har skrivit om där, det är en helt annan bok än jag pratade om nyss. Katja Petrovska heter författaren, och boken heter Ester kanske. Ett lite märkligt namn, man undrar vad det innebär. Babi Yar är en ravin utanför Kiev, där 33 000 judar mördades i september 1941. Men det är också ett annat Auschwitz i bemärkelsen en plats som blivit en symbol för judeutrotningen under andra världskriget. I Katja Petrovskas debutbok Ester kanske spelar det en viktig roll, om än som en berättelse bland andra. Katja Petrovska är född och uppvuxen i Kiev men bor sedan 15 år i Tyskland, och boken har hon skrivit på tyska. Den är ett försök att berätta släktens judiska 1900-talshistoria från Polen, Ukraina, Ryssland och Tyskland. Här återfinns författarens mormor och mormors syster, morfadern, mostern, farmodern och mormors far och halvbror och diverse mer avlägsna släktingar. Inte minst är detta en berättelse om farfars mor som kanske hette Ester och som blev skjuten av en tysk soldat, kanske när hon frågade efter vägen till Babi Yar. Boken börjar på Berlins nya centralstation som är byggd i tomrummet som de allierades bomber åsamkade. Katja Petrovska reser i släktingarnas spår, men hon berättar också vad hon hört och läst. Berättelsen snirklar sig och är ibland poetisk, ibland reflekterande, men ibland helt dokumentär. Det är en ofullständig och fragmentarisk släkthistoria, dramatisk, precis som judarnas 1900-talshistoria i Europa är. Det är unika men samtidigt typiska öden. En röd tråd på mammans sida är undervisning av döva judiska barn, ett yrke som gick i arv i många generationer. Men här finns också gåtor. Vem var egentligen pappans farbror Judas Stern, som arkebuserades anklagad för mordförsök på en tysk diplomat i Moskva 1932? Och varför dröjde det 40 år innan morfadern kom hem från kriget? Och så alla dessa kanske. Kanske räddades fadern till livet av en fikus som togs bort från vagnen när familjen evakuerades från Kiev. Men kanske fanns där aldrig någon fikus. Kanske är det bara en familjelegend. Vissa delar av boken är nästan outhärdliga att läsa, som den detaljerade beskrivningen av massakern vid Babi Yar. Andra delar tangerar i sin tragik det dråpliga, som historien om gatstenarna i den polska staden Kalisz. Gatstenar som gjorts av gamla judiska gravstenar och som vid en gatureparation i sen tid delvis hamnade med den hebreiska skriften uppåt, som en påminnelse om vad som inte kan suddas bort ur historien.
Har du varit på någon av platserna som beskrivs?
Jag har varit i Berlin, det är nog den enda. Men det finns en berömd dikt som heter Babi Yar av den ryska författaren Yevgenij Jevtusjenko. Och jag hörde en gång på 80-talet honom läsa den här dikten parallellt med att skådespelaren Peter Stormare läste den svenska översättningen. Det var en väldigt stark upplevelse.
Och vart förflyttar vi oss nu, Susanne?
Nu förflyttar vi oss till Italien. Mitt andra bokval är romanen Min fantastiska väninna av Elena Ferrante. Elena Ferrante är pseudonym för en italiensk författare som har gjort stor succé i världen över med sina fyra romaner om två kvinnors liv. Här i den första delen i serien skildras deras barndom och tonårstid i 1950-talets Neapel. Båda kommer från en tuff förortsmiljö, präglad av fattigdom, våld och maffians hårda grepp. Lila Cirullos pappa har ett litet skomakeri. Elena Grekos pappa är vaktmästare. Mammorna sköter alla sysslorna hemma. Flickorna är goda vänner, men de konkurrerar också om att vara bäst i klassen. Redan i småskolan drömmer de om att utbilda sig för att som vuxna kunna bli fria att skapa sina liv på egna villkor. Klassföreståndaren står på deras sida, men föräldrarna är svårövertalade. Varför låta döttrarna gå i realskolan? De ska ju ändå gifta sig och skaffa barn. Dessutom är det dyrt att studera. Pengarna behövs till mat och räkningar. Elena lyckas mot alla odds driva igenom sin vilja och kan påbörja sin klassresa. Lila måste jobba i pappans skomakarverkstad och hjälpa sin mamma med hushållsarbetet. Flera pojkar i kvarteret uppvaktar Lila. Det börjar bli tal om giftermål trots att Lila bara är 15 år. I och med förändringarna kan flickorna inte träffas lika ofta som förut. Det starka bandet mellan dem finns ändå kvar. Frågan är bara hur länge. Författaren är skicklig på att skildra människor, miljöer och relationer. Det är mycket lätt att engagera sig i flickornas framgångar och motgångar. Mycket kretsar kring deras vänskap som hela tiden pendlar mellan avundsjuka och stor beundran för varandra. Den andra delen i serien om Elena och Lila heter Hennes nya namn. Den kommer som talbok i höst. Många lär vilja läsa boken.
Min fantastiska väninna är ju en av de böcker som i och med att den svenska utgåvan kom har varit väldigt uppmärksammad, och den har ju blivit uppmärksammad världen över. Är den värd uppmärksamheten?
Det har funnits några enstaka kritiska röster, annars har det varit fullständigt överväldigande. Och jag försökte verkligen värja mig mot det när jag skulle läsa boken. För att det är så lätt att ens förväntningar blir fullständigt skyhöga. Men för mig var detta en mycket läsvärd roman. Men det är inte bland det mest fantastiska jag har läst. Men jag ska absolut läsa de tre följande delarna också. Mitt tredje bokval är en modern klassiker som heter Resa i månljus av den ungerske författaren Antal Serb. Handlingen utspelas på 1930-talet. Huvudpersonen Mihaili har äntligen lyckats förmå sin älskarinna Ertzi att bryta upp från sitt äktenskap med en äldre man och gifta sig med honom istället. Bröllopsresan går med tåg från Budapest till Venedig. Mötet med Italien påverkar Mihaili starkt. Utan någon förklaring lämnar han sin nyblivna hustru ensam på hotellrummet och driver omkring i de dimmiga gränderna, ensam med sina tankar en hel natt. Han har plötsligt insett att han inte trivs med sitt borgerliga liv längre. Giftermålet var bara en fix idé. Han vill vara fri och obunden och slippa återvända till familjens företag där han varit anställd sedan han slutade skolan. Bröllopsresan går vidare mot Rom som om ingenting hade hänt. I en stad ska tåget göra uppehåll. Mihaili kliver av för att dricka en kopp kaffe på stationen. Efter kafébesöket stiger han mer eller mindre medvetet på fel tåg. Under den fortsatta resan tänker han tillbaka på vännerna från ungdomstiden som han inte har träffat på många år. Hur ser deras liv ut? Förverkligar de sina drömmar? Var finns de nu? Mihaili saknar vännerna och bestämmer sig för att leta reda på dem. Hur går det då för den övergivna hustrun? Bryter hon ihop av makens svek? Nej, inte alls. Ertzi åker till Paris för att roa sig med en väninna. Kommer Mihaili och Ertzi att träffas igen? Kan äktenskapet lappas ihop eller klarar de sig bättre utan varandra? I den här berättelsen är ingenting förutsägbart. Boken är full av färgstarka karaktärer och överraskande vändningar. Jag läser Resa i månljus med stor behållning.
Avslutade Susanne Mortensen som tillsammans med Maria Sandelin på Malmö stadsbibliotek hade sammanställt juni månads talbokstips. Och böckerna var alltså följande. Gubbe och katt av Nils Uddenberg, inläsare Ove Ström. Den finns som Daisybok, talbok med text och i punkt 3 timmar. Madonnan i Notre Dame av Alexis Ragonio är 6 timmar lång. Har läst in av Hans Sandqvist och är nedladdningsbar i Daisy. Liksom även Ester, kanske av Katja Petrovskaja. Den är 10 timmar och 1 minut och inläsare är Lena Thyberg. Elena Ferrantes, min fantastiska väninna, är inläst av Elisabeth Thorborg och tar 12 timmar och 7 minuter. Och den finns också i punkt. I inslaget nämndes också flera författare med katter på repertoaren. Doris Lessings Rufus finns i Daisy och Punkt, medan hennes Om katter bara finns i Daisy. Och det gäller även T.S. Eliots De knepiga katternas bok. Även Jevgen Jevtushenko nämndes, och det finns flera böcker av honom inlästa som talböcker. Och alla Daisy-böckerna finns nedladdningsbara. Reporter var Dodo Parikas.
Evenemangstips. Nu i helgen 17-19 juni tas Malmös gator och torg över av skateboardåkare. Det är nämligen dags för tävlingen Skate Malmö Street. Den som vill ta del av skateboardåkning i världsklass kan bege sig till Värnhemstorget på lördagen och till torget framför Malmö konsthall på söndagen. Och följaktligen kan den som inte är intresserad undvika just dessa platser då. På hemsidan skatemalmö.se finns mer utförlig information för den som så önskar.
På Sjöbacka gård, strax utanför Skillinge, spelar Petra Kvist trio den 18 juni från klockan 18.30. Och till samma ställe kommer Babben Larsson och Göran Fristorp en månad senare den 19 juli, också klockan 18.30. För mer information och bokning kan man ringa 0414 301 66.
Vid Ale Stenar ger manskören Harmoni en konsert med sånger till sommarsolståndet den 21 juni. Kören 100-årsjubilerar i år, och konserten i Kåseberga som ges för 30:e året i rad börjar klockan 21.
Lilla Beddinge teater på Ängslättsvägen 69 i Lilla Beddinge mellan Trelleborg och Ystad har premiär på Tills döden skiljer oss åt. Det är en musikal om livet och kärleken. Den 23 juni klockan 19. Och föreställningen ges sen den 25 juni klockan 18, 26 juni klockan 16, den 1 juli klockan 19, den 2 juli klockan 18, 3 juli klockan 16, 8 juli klockan 19, 9 juli klockan 18, 10 juli klockan 16, 15 juli klockan 19, 16 juli klockan 18, 17 juli klockan 16, 22 juli klockan 19 och 23 juli slutligen klockan 18. Biljetterna kostar 330 kronor och finns hos Ticketmaster. Och på teaterns hemsida lillabeddingeteater.se finns mer information.
I Folkets park på Dalgatan i Kävlinge är det midsommarfirande den 24 juni klockan 12-16. Det blir dans kring midsommarstången, och LL Dansstudio uppträder med sin sommarshow. Det är fri entré och gratis parkering.
På Öveds Eke in till Öveds kloster är det midsommarfirande den 24 och 25 juni. På fredagen går det bland annat att dansa till Line och grabbarna mellan 18 och 23. På lördagen spelar Danne Stråhed och Dynamo klockan 14, och Panetos, kända från Melodifestivalen, står på scen från klockan 17. Två dagars pass för 200 kronor kan köpas via Tixter, och dagsbiljetter som kostar 150 finns till försäljning i entrén. Vägbeskrivning och ett utförligt program finns på hemsidan ovedseke.se.
På Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg firas det också midsommar 24 och 25 juni. Med bland annat majstång, ringdans, spelmän, lekar och annat som kan tänkas höra midsommar till. Den som vill uppleva hur ett bondebröllop kunde gå till på 1800-talet kan göra det klockan 17 på midsommardagen. Under fredagen pågår firandet 15-22 och på lördagen 15-18. Det kostar 70 kronor för vuxna, och för alla under 18 är det gratis. Detaljerat program finns på fredriksdal.se.
Trelleborgsrevyn ger i sommar Kärlek och lavemang, fritt efter Molières Den inbillade sjuke. Premiären är i parken i Trelleborg den 26 juni klockan 16. Och sen ges föreställningen varje dag till och med den 10 juli, utom den 9 juli. På vardagar spelas den klockan 19 och på lördagar och söndagar klockan 16. Adressen är Norregatan 46-48 och det är fri entré.
På Pildammsteatern i Malmö blir det sång, musik och dansföreställning med namnet Malla Sång den 26 juni. Det är en flamenco-show med systrarna Robles från Spanien, och den börjar klockan 19. Arrangör är Sommarscen Malmö och inträdet är fritt.
I Dalby Söderskog är en sommarvandring den 28 juni som utgår från parkeringen 17.30 med ekologen Maria Herneke Walter och landskapsarkitekten Margareta Froneus. Efter vandringen blir det konsert med ljuddesignern Per Axel Stenström klockan 19. Man uppmanas ta med filt och picknickmat. Arrangemanget ingår i Sommarlund och det är fri entré, men anmälan till vandringen ska göras via e-post till sommarlund@lund.se.
På Fotevikens museum på Museivägen 27 i Höllviken är det vikingarnas hantverksdagar den 28-30 juni klockan 10-16. Entrépriset är 90 kronor för vuxna och 30 för barn mellan 6 och 15 år. På samma ställe är det sedan dags för vikingamarknad 1-3 juli. Marknaden öppnar klockan 10 alla tre dagarna och stänger 16 fredag och söndag, medan det är öppet till 18 på lördagen. Samtidigt som marknaden pågår tävlingen Viking Games Open med grenar som kast med stor fisk, stångstötning och bågskytte.
Humorterrassen är namnet på tre humorkvällar på mejeriet på Stora Södergatan 64 i Lund. Kvällarna är en del av Sommarlund-programmet och den första äger rum den 30 juni med komikerna Petrina Solange, Fredrik Andersson, Mikael Sanchez och Frida Hallgren. Den 7 juli är nästa tillfälle då Fritte Fritsson, Jonas Strandberg, Pelle Helgeson, Camilla Fogelborg och Stellan Högfeldt står på scen. En vecka senare, alltså den 14 juli, är sista gången och då uppträder Evelin Mock, Angelica Skärberg, Pierre Mattisson och Tina Bergeus. Det börjar klockan 20 alla kvällarna och kostar 60 kronor i inträde.
På Bjärnums stadsteater som ligger på Värumsvägen 33 har pjäsen Vincent med Fredrik Gunnarsson i den enda rollen. Premiär 1 juli klockan 20.30. Därefter ges föreställningen den 4, 5, 7, 8, 9, 19, 20, 22, 23 och 26 till 30 juli och 2 till 6 augusti. Biljettpriset är 220 kronor och bokningen sker via timecenter.se. På teaterns hemsida bjarnumsteater.se finns mer information.
Pride-festival är i Kristianstad den 1-3 juli. På programmet finns bland annat en gratis föreläsning på Regionmuseet den 1 juli med skådespelaren Saga Bäcker klockan 17. Bäcker mottog en guldbagge 2015 för sin roll i filmen Någonting måste gå sönder och är den första transperson någonsin som nominerats till utmärkelsen. På kvällen från klockan 20 samma datum är det humorkväll under regnbågsflagg på Biljardkompaniets innergård med bland andra komikerna Pelle Helgeson och Pernilla Hammargren. Den 2 juli är det gratis visning av filmen The Danish Girl på Filmmuseet klockan 13. Och 3 juli är det regnbågsmässa i Trefaldighetskyrkan klockan 11 med fika efteråt. Ett utförligt program och mer info finns på hemsidan kristianstadpride.se.
I Rådhusparken på Österports torg i Ystad äger Ystad Live Room den 1 och 2 juli. Det är en musikfest med olika så kallade tribute band, alltså musiker som framför covers på andra artisters låtar. På fredagen uppträder bland annat Creedence Tribute och spelar, som namnet antyder, Creedence Clearwater Revivals låtar, till exempel Bad Moon Rising och Have You Ever Seen the Rain. Och dagen därpå är det dags för Moderna Tider och deras Gyllene Tider-covers och Uggla Tribute Show med Magnus Ugglas musik på repertoaren. 2 dagars biljetter för 350 kronor och dagsbiljetter för 250 finns hos Tixter.
Kim Larsen, som var sångare i det legendariska danska rockbandet Gasolin, står på Sundspärlans utescen på Fältapsvägen i Helsingborg den 2 juli klockan 19.30. Biljetterna kostar 495 kronor och kan köpas hos Ticketmaster.
I Kirsebergs kyrka på Vattenverksvägen 25 i Malmö blir det musikmässa den 3 juli med Vindlakvartetten klockan 18.
Det ges gratiskonserter med Söderslätts musikkår och Mikael Neumann i Trelleborgs stadspark den 27 juni och den 4 juli klockan 19.
Rikarums byateater ger i sommar Pigtittaren, en nyskriven komedi av Sara Fajersson. Premiären är den 2 juli klockan 14 på Djuröds loge och därefter spelas pjäsen den 3, 9 och 16 juli klockan 14 samt 5-8 juli och 12-15 juli klockan 19. Dessutom spelas den både 14 och 19 på söndagarna 10 och 17 juli. Djuröds loge ligger på Djuröds byväg 115 mellan Önestad och Tollarp utanför Kristianstad. Biljetterna kostar 170 kronor och kan bokas på telefon 044 32 80 31 eller köpas via kulturbiljetter.se.
Pianoafton med Julia Sigova som spelar rysk och modern nutida pianomusik blir det den 5 juli. I Sankt Nikolaj kyrka på Norrgatan 14 i Trelleborg. Detta klockan 19 och inträdet är gratis.
Den amerikanska jazzsångerskan Melody Gardot gör en enda sommarkonsert i Sverige. Och det är den 11 juli på Norrvikens trädgårdar på Kattviksvägen 233 i Båstad klockan 20. Biljetterna kostar mellan 485 och 695 kronor och kan köpas hos Ticketmaster.
Biljettinformation. Ticketmaster hittar man på telefon 077 170 70 70. Tixter har 0771 47 70 70. Nordtick har telefon 0455 61 97 05. Och Ystad turistbyrå 0411 57 76 81.
Kalendern. Årets vecka 25 börjar med måndagen den 20 juni då Linda har namnsdag. Europarådets parlamentariska församlings sommarsession inleds i Strasbourg i Frankrike och pågår hela veckan. Några av ämnena på dagordningen är hotet mot pressfriheten och andra demokratiska institutioner i Turkiet och det utsatta läget för flyktingar i Grekland. Och just för att uppmärksamma flyktingars situation i världen hålls internationella flyktingdagen som instiftades av FN för 15 år sedan. Den brittiske regissören Stephen Frears fyller 75 och han har regisserat en rad framgångsrika filmer som Farligt begär med Glenn Close, High Fidelity med John Cusack efter Nick Hornbys roman med samma namn, The Queen med Helen Mirren i huvudrollen som drottning Elizabeth den andra, en film som Frears Oscars nominerades för i kategorin bästa regi år 2006, och Philomena som kom 2013 med Judi Dench i huvudrollen. Den bygger på Martin Sixsmiths dokumentärroman om Philomena Lees sökande efter den son som försvann när hon som ensamstående tonåring fött honom på ett irländskt nunnekloster. Och Stephen Frears senaste film, Florence Foster Jenkins med Meryl Streep i huvudrollen som rik sångfågel med tveksam tonträff, har svensk premiär i slutet av augusti i år. Den svenska musikern Kajsa Grytt fyller 55. Hon spelade gitarr och sjöng i nya vågenbandet Tanstrul på 1980-talet och blev känd för en bredare publik 2014 när hon medverkade i TV4-programmet Så mycket bättre. I den polska staden Torun börjar EM i fäktning och i Vancouver i Kanada inleds Kanada Cup i rullstolsrugby.
Tisdag den 21 juni infaller sommarsolståndet, det vill säga den tidpunkt då jordaxeln lutar som mest mot solen och det är alltså årets ljusaste dag på norra halvklotet. Alf och Alvar har namnsdag och på Grönland är det nationaldag. Kung Carl Gustav och statsminister Stefan Löfven närvarar vid invigningen av Max 4-laboratoriet i Lund. Anläggningen är som bekant ett slags mikroskop med extra stark ljusintensitet. Och ljuset som används är så kallat synkotronljus som produceras av elektroner som accelererats till mycket höga hastigheter och fungerar som extremt stark röntgenstrålning. Och med hjälp av det mikroskopet går att få syn på sånt som annars är omöjligt att se. Max 4 finansieras av Vetenskapsrådet, Vinnova, Lunds universitet och Region Skåne. Och förhoppningen är att tillsammans med grannen ISS som enligt planen ska invigas 2019, kunna skapa helt nya förutsättningar för materialforskning på partikelnivå.
Onsdagen den 22 juni har Paulina och Paula namnsdag, och i EM-gruppspelet i Frankrike möter det svenska herrlandslaget i fotboll Belgien i Lille. Det är exakt 75 år sedan Operation Barbarossa, Nazi-Tysklands invasion av Sovjetunionen under andra världskriget, som inleddes den här dagen 1941. Över 4,5 miljoner tyska soldater invaderade då Sovjetunionen längs en 300 mil lång front i det största fälttåget någonsin. Men trots astronomiska förluster lyckades Röda armén hålla Hitlers trupper stången. Misslyckandet med Operation Barbarossa var en vändpunkt i andra världskriget och början till slutet för Nazityskland. Den amerikanska countrysångaren och skådespelaren Kris Kristofferson firar sin 80-årsdag. Hans mest kända låtar är Me and Bobby McGee, som bland annat spelats in av Janis Joplin, och Help Me Make It Through the Night, som blev en stor hit med Elvis Presley. Kris Kristofferson kommer till Palladium i Malmö för ett uppträdande den 12 september i år.
Torsdag 23 juni är en nationaldag i Luxemburg och Alices och Adolfs namnsdag. I Storbritannien är det folkomröstning om huruvida landet ska stanna kvar i EU eller inte. Det finns stora farhågor för att det kommer att påverka bland annat den europeiska ekonomin negativt om nu britterna väljer utträde. Och blir det majoritet för att lämna EU, vilket prognoserna pekar på, så förväntas premiärminister David Cameron att avgå, eftersom han är en stark förespråkare för ett fortsatt brittiskt EU-medlemskap.
Fredagen den 24 juni är det Johannes Döparens dag och midsommarafton. Sedan 1953 infaller den fredagen närmast efter sommarsolståndet, och inte alltid den 23 juni som innan dess. Längre tillbaka i tiden var kopplingen starkare till Johannes Döparen, eftersom midsommardagen uttalat firades för att det var hans födelsedag. Anledningen är att det står i Lukas evangeliet i Bibeln att Johannes Döparen föddes exakt 6 månader före Jesus. Men detta firande sammanfaller också med det icke-religiösa högtidlighållandet av den ljusaste natten på året, som även det går långt tillbaka i historien.
Lördag 25 juni är förstås midsommardagen och Davids och Salomons namnsdag. Roskildefestivalen börjar i Danmark och pågår till och med den 2 juli. Bland de stora affischnamnen i år finns den kanadensiske rocklegenden Neil Young, det brittiska syntbandet New Order, P.E. Harvey, också hon brittisk, och rockbandet Red Hot Chili Peppers från Kalifornien i USA.
Söndag den 26 juni, som är Rakels och Leas namnsdag, avslutar vecka 25 år 2016. Det är nyval i Spanien som utlystes av kung Felipe efter en vår av politiskt kaos, där försöket att bilda regering efter valet i december pågick i 4 månader utan resultat. Av de 4 partier som fått flest röster blev inget stort nog för att ensamt kunna styra landet. De etablerade partierna Partido Popular och Socialistpartiet, som länge dominerat den politiska arenan, fick konkurrens av nykomlingarna Podemos och Ciudadanos. Det politiska dödläget kan komma att fortsätta trots nyvalet, men en möjlig förändring skulle kunna ske på grund av att Podemos den här gången kandiderar tillsammans med vänsteralliansen. De har enligt opinionsundersökningar möjlighet att bli största oppositionsparti, och politiska bedömare tror att Socialistpartiets nuvarande ledare Pedro Sánchez då kommer att tvingas avgå, eftersom en del av dödläget beror på att just Sánchez förbundit sig att inte samarbeta med något annat parti. Kan det innebära nya möjligheter om hans ersättare har en öppnare attityd?
Anslagstavlan för hela Skåne börjar med en inbjudan från SRF Skåne. Skånes ledarhundsekipage hälsas härmed välkomna till årets utbildningshelg. Vi börjar med lunch den 2 september och avslutar med kaffe på eftermiddagen den 4 september. I år kommer vi att vara på Sundsgården utanför Helsingborg. Cecilia Hedenmark, veterinär, kommer att inleda efter lunch med att gå igenom våra hundar. Och vid behov vaccinera och klippa klor. Se till att ha med er era papper. Helgen kommer att innehålla besök från Riksförbundet där vi kommer att få information om framtidens ledarhundar och vår roll som ledarhundsförare. Naturligtvis finns här möjlighet att ställa frågor. I programmet planerar vi även lydnad, dressyr och bussträning. Eftersom vi har våra instruktörer och hjälptränare med så passa på att lyfta frågor och problem. De flesta går att lösa. Det färdiga programmet kommer med bekräftelsen. Vi hoppas på att få se många hundar och förare på denna vackert belägna plats. Anmäl er till SRF Skånes kansli på e-postadressen srfskane@srfskane.se eller på telefon 040 777 75 senast den 1 juli. Antalet platser är begränsat. Har ni frågor så kan ni kontakta Knut Torstensson på telefon 070 387 34 37. Hälsar ledarhundsgruppen, det vill säga Knut Torstensson och hans Elvis.
Referat. Lördagen den 4 juni hade SRF Sydöstra Skåne grillfest hemma hos ordförande Tommy. Han hälsade alla välkomna och hade gjort sin grisstia i ordning där vi satt 25 medlemmar. Men det fanns plats för det dubbla antalet egentligen. Vi började med att äta grillkorv och Arvid var vår grillmästare. Sedan hade vi lottförsäljning och tid att umgås. Det blev också fika och Jonas och Vicky stod för en musiktävling med 12 frågor. Jonas spelade omväxlande på gitarr, tvärflöjt, keyboard samt sjöng till. Och det var mycket njutbart att höra på. Efter en trevlig och gemytlig eftermiddag var vi klara för hemfärd. Och pressombud Max Postman stod för referatet.
Så har vi en förändring i kollektivtrafiken som gäller Lomma. Där ska man bland annat bygga en ny järnvägskorsning på Vinstorpsvägen. Så från måndag den 20 juni klockan 5 och cirka 1,5 år framåt får regionbuss 139 ta en annan väg. Hållplatsen Poppelgatan stängs. Och hållplatserna Siriusgatan och Nybovägen flyttas till den parallella Industrigatan till respektive platser norr om det indragna.
Anslagstavlan med lokala meddelanden som idag är gemensam för hela Skåne börjar med meddelande till medlemmar i Helsingborg och Höganäs om att kansliet är stängt torsdagen den 23 juni och fredagen den 24 juni. Vi önskar alla medlemmar och styrelseledamöter en trevlig midsommar. Karin, Lotta och Monica. Och så inbjuder SRF Helsingborg Höganäs sina medlemmar till en tågresa på Österlen den 4 september och det är avfärd från SRFs lokal klockan 8 och samling senast 7:45. Och beräknad hemkomst är cirka 18:30. Det kostar 250 kronor för medlemmar i Helsingborg Höganäs och för övriga 600 kronor. Första anmälningsdag är måndagen den 20 juni klockan 8 och sista är den 26 augusti klockan 12 till kansliet på telefon 15 83 93 eller e-post info.srf.hbg@telia.com. Och här kommer programmet. Idag går färden sydost mot Lund och Sjöbo. Vi avnjuter förmiddagskaffet med härliga smörgåsar på Sjöbo kaffestuga. Resan fortsätter genom Fyledalen för besök på Olof Viktors bageri. Lunchen intar vi på Tommelilla golfrestaurang. Efter en god lunch kör vi vidare till Sankt Olof där vi ska gå ombord på ångtåget som tar oss upp till Brösarp. Resan tar cirka 35 minuter och för den som hellre vill åka med bussen istället för tåg går det alldeles utmärkt. Bussen möter upp i Brösarp för att fortsätta vår resa. Eftermiddagskaffe med hembakade kakor intar vi på Alumbrukets kaffestuga, antingen inne eller ute. Därefter tar vi oss tillbaka till Helsingborg. Beräknad hemkomst är alltså cirka 18:30. Och i priset ingår en bussresa i modern turistbuss, förmiddagskaffe och smörgås, lunch inklusive sallad, måltidsdryck och kaffe, tågresa mellan Sankt Olof och Brösarp och eftermiddagskaffe med hembakade kakor. Välkomna med på ångtåget!
SRF Hässleholm Perstorp Örkeljunga meddelar att systerföreningen SRF Kristianstad Bromölla bjuder in allesammans till en sommarträff. Lördag den 9 juli mellan 12 och 17 på Ripabanan på Hornavägen 130 i Horna. Vi avnjuter en exotisk planka, dryck samt kaffe med tårta till en kostnad av endast 100 kronor. Vid anmälan berätta om du är allergisk mot något. Det blir någon form av underhållning samt trevligt umgänge. Lennart Ek kommer att berätta om folkrace-tävlingarna. Och du kan få pröva på att ratta en sån bil. Anmäl dig till Anna-Lena Pekkele, telefon 0451 231 01. Eller till Inga-Gerd Nilsson, 0451 803 61, senast söndag den 3 juli. Vi försöker ordna samåkning i största möjliga mån. Alla hälsas hjärtligt välkomna. Det hälsar SRF Kristianstad Bromölla och SRF Hässleholm Perstorp Örkeljunga föreningarna.
Och så är det SRF Lundabygden som meddelar att tyvärr har vi tvingats ställa in årets föreställning av Monroe-komedin Sugar på Fredriksdalsteatern lördagen den 20 augusti på grund av för litet deltagarantal. Men vill någon själv delta på egen bekostnad i den syntolkade föreställningen så kan man boka biljetter enligt nedan. Det är syntolkning.nu, Peter Liljekrona, och han har 031-360-8445 och e-post info@syntolkning.nu. Trevlig sommar önskar SRF Lundabygden, som också meddelar att kansliet är stängt den 20 juni till 10 juli på grund av att Conny är semesterledig. Man kan lämna anmälningar på telefonsvararen som kommer att avlyssnas med jämna mellanrum.
Så följer ett antal meddelanden från SRF Malmö. Det första hälsar välkommen till dagverksamheten. Vi träffas klockan 13-15 och kaffe med en smörgås eller kaka serveras till en kostnad av 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet på telefonen 040 25 05 40 om du tänker komma. Men om du tillhör de som regelbundet deltar så behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Och måndag den 20 juni är det ingen dagaktivitet, liksom onsdag den 22. Men tisdag den 21 juni spelar vi bingo. SRF Malmö välkomnar också till en resa till Helsingör. Lördag den 2 juli samlas vi på mötesplatsen på Malmö central. Till höger innanför ingången när man kommer med färdtjänst. Senast klockan 8.40. De som har färdtjänst åker gratis på tåget och övriga får åka med som ledsagare. Vi tar tåget till Helsingborg som avgår 9.08. Väl framme på knutpunkten i Helsingborg tar vi rulltrappa eller hiss upp till färjeterminalen där vi tar Scandlines färja Aurora till Helsingör. Och Helsingör är det fritt fram att ströva omkring i denna härliga gamla stad, kanske shoppa lite eller sätta sig på en uteservering och avnjuta en fika eller en god dansk öl. Det finns gott om affärer i centrum. Klockan 12.30 samlas vi sen på Rib House som ligger väldigt centralt på Stengärde 39. Och där blir vi serverade en härlig lunch. Man kan välja mellan wienerschnitzel eller stekt lax. Till maten ingår läsk, mineralvatten eller lättöl och vill man ha något starkare kan man beställa det på egen bekostnad. Efter avnjutit den goda lunchen blir det en stund över till lite mer rundvandring i Helsingör och kanske den sista shoppingen. Vi samlas vid ingången till färjeterminalen i Helsingör senast 15.30 för att ta färjan Hamlet tillbaka till Helsingborg. Tåget till Malmö går 16.52 och vi är tillbaka på Malmö central klockan 17.44. Priset för resan är 200 kronor. Anmäl dig till kansliet senast onsdag den 22 juni. Och tala då om ifall du önskar ledsagare, om du har en matallergi samt ifall du har kött eller fisk. Och glöm inte heller att ta med pass eller nationellt ID-kort för gränskontrollen. Välkommen önskar styrelsen. Och SRF Malmö bjuder också in till en grillfest på Handikappbadet fredag den 8 juli klockan 19. Vi träffas för att ha en trevlig kväll och grilla. Vi bjuder på potatissallad, en bit kött och en korv till var och en. Om ni har med er något annat som ni vill grilla får ni vänta tills det finns plats. Ta själv med er vad ni vill dricka, glas och bestick. Ring till kansliet 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.nu senast fredag den 1 juli klockan 14. För därefter går personalen på semester. Välkomna önskar styrelsen.
Så kommer det en inbjudan till sommarutfärd från SRF sydöstra Skåne. Välkommen till en doft- och smakupplevelse i ett sommarfagert Österlen. Torsdagen den 14 juli går färden ut i det blå. Målet blir alltså en glad överraskning. Den abonnerade bussen avgår från Ystads konstmuseum på Sankt Knuts torg klockan 11. Därefter hämtar vi upp vid ICA Quantum på Östergatan 3 i Sjöbo klockan 11.30. Vi beräknas vara åter i Sjöbo klockan 17 och i Ystad klockan 17.30 cirka. För denna utfärd betalar du som är medlem 100 kronor medan du som ännu inte blivit medlem betalar 200 kronor. Lunch och fika ingår. Medlemmar som har kostnader för anslutningsresor till bussen får dessa ersätta. Efter att vi fått kvitton kopia på färdtjänstfakturan. Om du använder rollator rekommenderar vi att du tar denna med. Då det finns några kortare sträckor att gå. Och det på vissa ställen är en aning kuperad terräng. Din anmälan som är bindande vill vi ha senast den 4 juli till någon av våra värdinnor värdar. Och det är Simrishamn, Sjöbo, Tommelilla, Marion och Jan Magnum på 0416 10101 och Ystad Skurup, Max Postman på 0411 15361. Uppge vid anmälan påstigningsplats om du har med rullstol, rollator, egen ledsagare, ledarhund eller är i behov av särskild kost. Och om problem skulle uppstå under resdagen kontakta då Vicky på 070 837 5358 eller Jonas på 0738 1973 83. Vi hoppas på en trevlig dag tillsammans, styrelsen.
Så har vi några lokala förändringar i kollektivtrafiken som gäller Malmö och Lund. Först Malmö. När man har börjat ett fasadarbete vid Östra Förstadsgatan som flyttat bussnummer 3s hållplats Slussen läge A cirka 50 meter framåt i bussens färdriktning. Den 17 juli klockan 18 ska den vara tillbaka på sin vanliga plats igen. Och i Malmö har man också flyttat bussnummer 2s hållplats Vandrarhemmet läge B som ligger på Eriksfältsgatan cirka 50 meter fram i bussens färdriktning. Den 20 juni klockan 18 ska asfalteringsjobbet vara klart och hållplatsen tillbaka. Och asfalterar gör man också på Ystadvägen där linje 8s hållplats Musikhögskolan A är flyttad cirka 100 meter framåt i bussens färdriktning runt hörnet in på Munkhättegatan. Och där ska det också vara klart den 20 juni klockan 18. Och i Lund har Stora Södergatan stängts för vägarbete och det ska pågå till den 28 oktober. Hållplatserna Katedralskolan och Södertull vårdcentral, där busslinjerna 1 och 6 brukar stanna, de är stängda. Och mellan hållplatserna Botulfsplatsen och Revingegatan kör man istället via Bankgatan och Södra Esplanaden. Ungefär 100 meter in på den sistnämnda så har sexans buss en tillfällig hållplats. Och det var allt vi hade att säga i veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer om posten vill redan på torsdag den 23 juni. Så vi påminner alla som vill ha ett meddelande med att skicka in det senast måndag eftermiddag nästa vecka.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon till redaktionen 040 611 1020 och till expeditionen 040 611 5704. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!